Ja, ni lyssnar som vanligt på Radio Tyrelse 91,4 MHz om man slår på en vanlig analog radio. Annars finns vi överallt på nätet och där poddar finns. Och nu är jag i vår studio tillsammans med en person som har varit här flera gånger. Du är en följetong här på Tyrelse Radio. Välkommen igen, Per-Åke Eliasson.
Ja, tack för det. Jag hoppas jag inte börjar betraktas som tjatig.
Nej. Det som var jättetrevligt att du kom hit med din bok som du gav ut innan jul. Va? Den trycktes väl upp inför julen?
I december.
Ja. Då intervjuade jag dig om boken, fast jag hade ju inte läst den.
Nej, men jag tyckte du var duktig ändå att intervjua.
Ja, men jag tog bara rubrikerna i boken och ställde frågor. Ja. Men det som är fantastiskt, du har ju varit vd för Tyrelse Bostäder i 27 år.
Ja, det stämmer det.
Mellan vilka årtal?
1976 till 2004.
Ja, och det som är den här perioden är för många av oss som har växt upp i Tyrelse har ju du varit med om stora saker. I förra programmet, då hade jag läst boken.
Ja, det var bra.
Och det tog lång tid för mig. Det var jättelätt läst, men jag var ju tvungen att skriva upp en massa frågor för att jag skulle kunna ställa lite mer intelligenta frågor. Så i förra programmet pratade vi lite grann, vilket du gjorde väldigt bra tycker jag, lite grann om Tyrelse Bostäders historia och även bostadspolitikens historia.
Mm, ja.
Så vill man lyssna mer på det och lite grann om dig själv och din uppväxt.
Ja. Ja. Får man läsa boken?
Då får man läsa boken. Och där är du faktiskt väldigt personlig, ska jag säga, va? Du
är personlig. Jo. Mm, det stämmer.
Och sen är det roligt för att du berättar ju också varför du skrev boken. Det får du ta en gång till. För det var ju så trevligt. Du hyllar ju Tyrelse kommun. Du tackar en tjänsteman på Tyrelse kommun för att du skrivit en bok.
Ja, det stämmer. Egentligen vill jag lämna över lite material jag hade hemma från min tid som vd för Tyrelse Bostäder till kommunen. Jag såg att de hade en arkivarie som jag tänkte, hon kan ta hand om det här. Så jag bestämde tid med henne och kom upp till henne på hennes kontor i kommunhuset. Och efter några timmar hade hon övertygat mig om att inte bara lämna över materialet. Jag borde skriva någonting om det också, om händelser och personer runt omkring det där.
Ja.
Och sen utvidgade hon det ännu mer och tyckte att, ja men vänta nu, om du väver in hela ditt liv i det där så får vi liksom ett tidsdokument och ett sammanhang. Jag var alldeles omtöcknad när jag gick därifrån och grubblade på det där. Hur ska jag göra? Ja, så småningom landade jag att jag kanske ska göra ett försök i alla fall.
Ja. Mm. Hur lång tid tog du att skriva boken?
Ja, det tog ett år.
Ett år. Mm. Och boken heter ju Mitt liv och yrkesliv som jag minns det.
Ja, jag tyckte det var en bra titel.
Ja, det var en väldigt bra titel faktiskt.
Ja.
Och det som är bra då, det är att den här boken visar en lång period. Men då undrar man ju, vad hände med ditt material? Har du blivit av med materialet? Har du kunnat lämna in det till kommunen nu?
Nej, inte än. Men mycket av det är ju berört i boken. Ja, och det finns ju utdrag ur det och kopierat som man ser det där. Men det slutar väl med att jag ska lämna över någonting ändå till arkivarien. Där. Eva Joelsson heter hon förresten, hon som inspirerade mig.
Jag vet, jag tror att hon har varit tjänstledig. Jag är inte säker på att hon är tillbaka. För hon har varit så duktig. Så att hon
håller på att skriva på en doktorsavhandling, vad jag vet.
Jag tror också det. Mm. Och det kan man väl säga till allihopa. Att, vet inte om, du har också varit med om det här. Man plötsligt när ens föräldrar avlider så blir man liksom med en kartong med foton.
Ja, det stämmer.
Ja, och då är det gamla fina foton där släktingar på början av 1900-talet har gått och fotograferat sig på något fint ställe. Och jag hade faktiskt släktingar hemma igår. Då satt jag med de där gamla fotona. Är det här min morfar när han var barn?
Ja, ja.
Alltså jag vet inte hur han såg ut.
Det är ju jättebra att fråga den äldre generationen innan de också dör.
Just
till slut
det.
Så vet ingen någonting.
Nej.
Jag känner igen det.
Ja, så det är väldigt bra att man skriver någonting. Och i förra programmet så pratade vi alltså om bostadspolitik och sånt. Och när hela Bollmora byggdes, det som heter Lex Bollmora. Men nu ska vi prata om ett av de projekten som du fick sätta tänderna i. Ett gigantiskt projekt.
Ja, det var stort. Det var stort. Graningsringen.
Ja, men det konstiga är Graningsringen då som byggdes 68-69. 20 år senare ville man renovera det.
Ja,
hur kan det komma sig?
Ja, man kan ju tycka att det är kort tid.
Ja.
20 år bara. Men det var slitet och otrivsamt. Och stämningen var dålig.
Varför då?
Ja, det kändes ungefär som Svenska Bostäder som då ägde husen. De byggdes ju av dem. Det är ju Stockholms stads bostadsbolag. Det kändes som att de hade gett upp på något sätt. Tyvärr hade man väl fått in lite fel klientel i en del hyresrätter där.
Ja, och det var ju också så att som en del av den här Lex Pollmora så kunde Stockholms stad skicka ut dem som inte... Som stod i deras bostadskö.
De fick bygga i grannkommunen.
Ja.
Och då ägde de ju husen och då bestämde ju de vilka som skulle flytta in i lägenheterna.
Ja.
Och då för risken var ju att vi fick ut lite, vad man får säga, sämre hyresgäster som
inte kunde
stockholmarna
betala.
Ville bli av med.
Ja, det var så.
Ja.
Och socialkontoret här i Tyresö kommun hade fullt upp.
De fick mer och mer att göra, mer och mer bekymmer med det här. Och
ja.
Till slut så uppstod ju diskussionen då, vad kan kommunen göra åt det här? Det var ju inte mycket eftersom man inte ägde husen.
Nej.
Nej.
Vad gjorde man då då?
Ja, det landade ju i så småningom att politikerna i Tyresö och Tyresö Bostäders styrelse kom fram till att vi får försöka köpa det här av Svenska Bostäder i Stockholm och ta över i egen regi.
Är det ofta så att man kan köpa mellan bostadsföretag så där?
Nej, det är inte så vanligt. Det här var ju väldigt unikt på den tiden. Nu pratar vi om mitten på 80-talet då, när det här dök upp, idén om att köpa.
Ja. Och det var alltså enligt din bok då, 844 lägenheter.
Ja, det stämmer. Jag kommer 800, ihåg det än idag.
800 bilplatser. Och sen var det en smart siffra när vi ville köpa. Det är mycket 80 här i det här. Hur mycket köpte ni för?
Ja, jag har för mig det var 80 miljoner.
Ja, exakt. Ja. Lätt att komma ihåg.
Och med dagens mått så är ju det extremt lågt pris. Så det blev ju lite känsligt det där. Vi köpte ju det till Svenska Bostäders bokförda värde.
Ja.
Så de gjorde ju ingen vinst på det. Så det fanns ju ett motstånd, kände jag i alla fall. Framförallt från företagsledningen i Svenska Bostäder.
Men de hade ju också behövt göra ett stora renoveringsprojekt.
Ja, absolut. Nu slapp ju de det. Fick ju vi ta det istället.
Ja. Mm. Och då pratar de om två väldigt, vad ska man säga, bra politiker här ute i Tyresö. Som jag känner båda två, eller kände, de lever inte längre. Den ena var Sven Lionell, socialdemokrat. Mm. Och den andra var Harald Falk, moderat.
Moderat,
ja. Mm. Och de två var väl väldigt kloka personer.
Ja, det upplevde jag också, ja. Och de kunde enas. Jag gläds alltid åt när S och M kan göra saker tillsammans. För ja. Då blir det någonting gjort.
Ja, ja, för när vi skulle gifta oss då, 86, då sa min mamma att när man skulle välja då någon politiker, och då var hon socialdemokrat.
Ja, alltså, du menar som borgerlig vigselförrättare?
Ja, precis. Ja. Borgerlig vigselförrättare, för vi gifte oss borgerligt i Hällberga. Då sa hon, du ska ta hedersknyffen Harald Falk, sa hon till mig.
Ja, det gjorde ni nog rätt. Ja, det var en klok mamma.
Ja, det var en bra, och det var en bra... Harald hade väldigt gott renommé.
Ja.
Så att de två slog sina kloka huvuden tillsammans med dig.
Ja, det var väl partierna. Och så fick vi tre uppdrag då. Sven Lionell, Harald Falk och jag att förhandla med Svenska Bostäder och försöka förvärva hela området.
Mm.
Mm.
Och det gick bra.
Ja, det var ju visst motstånd. Vi kände att motparten som företräddes av Sven Hansson hette han, var vd för Svenska Bostäder, och så hade de en bolagsjurist. Det var de två som förhandlade. Vi kände ett motstånd.
Mm.
De ville naturligtvis behålla husen. Det var ju deras revir.
Och det
jag kan känna på mig att det var politikerna uppifrån som tryckte på då, liksom, att försök att göra upp med grannkommunen och sälj det här.
Ja,
på ett rimligt sätt. Och vi hävdar ju från vår sida att det ska inte vara egentligen någon försäljning. Husen ska överföras till sin hemkommun. Låter ju vackert.
Ja.
Och så försökte vi hålla ner priset, självklart.
Ja. Och Graningsring när det byggdes då, när jag gick i skolan. Alltså, vi tyckte det var fantastiskt fint område i och med att det var den här ringen.
Mm.
Och det var väl liksom ganska unikt att bygga på det där sättet. Men... redan då så var det lite otryggt.
Jag har känt att man kan inte bygga ett så stort område på så kort tid och flytta in så många nya människor samtidigt. Ingen hinner ju känna någon hemkänsla.
Nej.
Det kan bli otryggt från början.
Ja.
Jag har ju varit med om att byggt upp Fisksätra i Saltsjöbaden också för länge sedan.
Mm.
Det var samma effekt där, men det blev för stort och för mycket på för kort tid.
Ja.
Mm.
En av mina bästa kompisar, hon var aktiv i hyresgästföreningen där uppe. Hon älskade ju sin lägenhet.
Mm. De är jättefina.
Ja, för hon bodde på sjätte våningen, hade fantastisk utsikt och väldigt bra planerade lägenheter.
Ja.
Men hon fick ju stå där på sjätte våningen och vråla ner till sina barn.
Ja.
De hade ganska bra utsikt också på sina barn. För att det var väl så att alla balkonger var inåt.
Ja, det är ju en cirkel, Graningsringen, och alla balkonger sitter på insidan. Så det finns ju en nackdel med det, då hälften av balkongerna kommer ju i norrläge.
Ja, precis. För aldrig sol.
Nej.
Hon tyckte i och för sig, och jag var väldigt avundsjuk, vi bodde på Pluggvägen, hade inte alls lika fint planerade lägenheter.
Nej.
Men det kostade alltså ganska mycket det här, men inte så mycket alls. Som du, 80 miljoner var inte så mycket, men renovering...
Ja, det kostade betydligt mer. När vi var klara hade det kostat drygt 500 miljoner.
Alltså otroligt. Och då, för alla som kommer ihåg, så var det formator. Varför valde ni formator?
Ja, vi och vi. Det började nog med egentligen att Socialdemokraterna tryckte på och tyckte att... Jag kan misstänka att de tyckte att Tyresö Bostäders egen organisation var i minsta laget för det här jätteprojektet att renovera Graningsringen. Så hade man fått upp ögonen för formator som hade startat som någon sån här nytt företag som skulle ta hand om utslagna bostadsområden. Och Socialdemokraterna tryckte på och ville ha dem. Men jag och min byggnadschef Bo Andersson, vi tyckte att det är lite riskabelt. Vi hade inte så goda tankar om formator.
Mm.
Så vi tyckte att det kan vi hålla i själva istället. Så småningom fick vi med oss Harald Falk på vår linje. Han satt också i styrelsen för Tybo på den tiden. Så att det slutade med att det blev en slags kompromiss.
Mm. Typisk, som det ofta blir.
Ja, precis. Mellan S och M och vi tjänstemän. Att vi anlitar formator för att ta hand om själva fastighetsförvaltningen under byggskedet och uthyrningsverksamheten och administrationen kring det. Och så sköter vi själva på Tybo själva ombyggnaden och renoveringen, för det är där de stora kostnaderna ligger, den fysiska omdaningen.
Mm. Jag kommer ihåg att ni började med ett hus.
Mm.
Och det var ju det huset min kompis bodde
i.
Och det blev ju väldigt avancerat.
Ja, och det är framförallt komplicerat. Ja. För vi hade en målsättning om att det bästa vore om hyresgästerna kunde bo kvar i sina lägenheter. Men det visade sig ju vara väldigt opraktiskt. Det var för mycket störningar.
Mm. Vart tog de vägen?
Ja, det första huset, de tvingades ju bo kvar om jag kommer ihåg rätt. Sen ändrade vi fortsättningen så att alla fick flytta ut. Så kunde vi driva renoveringen effektivare så att säga. Och sen fick de flytta tillbaka till sin lägenhet.
Jaha, och det fanns tomma lägenheter att spela med?
Ja, vi såg ju till att om det var någon som flyttade så lämnade vi den lägenheten tom. För då kunde vi ha den som evakueringslägenhet när vi renoverade i grannhuset. Då.
Mm. 83 när jag fick barn och flyttade tillbaka till Bollmar, för det här bott inne i stan ett tag. Jag ringde bara upp bostadsförmedlingen och sa jag behöver en bostad.
Ja.
Då fick man förslag på ställen att bo på. Och så fick man då, vi fick en hyreslägenhet på Pluggvägen. Och sen några år senare när vi blev flera, då ringde jag återigen bostadsförmedlingen. Jag tror det var 86. Ja, då fanns det lediga lägenheter. En bostadsrätt kunde vi få köpa via bostadsförmedlingen på Farmarstigen. Och det var ju lätt att få lägenheter då, just på 80-talet.
Mm, ja. Statsmakterna ordnade ju sig, det blev ju mycket dyrare för allt boende i hela landet.
Mm.
Det blev momsbelagt på många kostnader som var momsbefriade tidigare.
Ja, det så var nog åt mitten av 80-talet, den här stora skatteuppgöret.
Ja, slutet på 80-talet. Mm.
Just det. Men det här ni gjorde då på husen, ni öppnade upp de här stora valven, va? Ni tog bort några lägenheter och gjorde valv.
Ja, det försvann en del lägenheter. Fasaderna var ju så stora och kompakta så vi ville lätta upp dem.
Ja.
Tog upp portiker som det heter, stora öppningar som man kunde se in på den här fina innergården.
Och sen hade en kompis som fick en sån här lägenhet högst upp på taket.
Mm.
Utan hiss, för de fick gå i den sista lilla grejen.
Sista trappen,
det var bara ungdomslägenheter heter det, va?
Ja, ja. Mm.
Det var också fina lägenheter.
Ja. Det var ju så att yttertaken var i lite dåligt skick och vi skulle göra någonting åt det. Då kom vi på idén att men om vi ändå gör det kanske vi kan bygga nya lägenheter där uppe också.
Ja.
Så det tillkom ungefär 100 stycken nya lägenheter uppe på yttertaken.
Ja, för det var små lägenheter, va? Det var...
Ja, inte alla. En del var ju i två våningar som man fick en intern trapp in i sin lägenhet.
Aha, var det så också? Mm. Ja.
Och då gick ju hissen hämta upp till undre våningen i alla fall.
Jaha, hur var det så? Det visste inte jag. Det här följde man ju väldigt, i alla fall jag då. Jag hade ju små barn och vi var uppe på Graningsringen och lekte där med våra kompisar. Men det blev ju jättedyrt det här första huset, om jag kommer ihåg rätt. Att man fick dra ner på liksom...
Tyvärr steg ju hyrorna då. Ja. Mm-hmm. Dels på grund av våra stora kostnader för renoveringen, men framförallt på de andra lagreglerna som momsbelade kostnader. Mm.
Och det var inte lika stora renoveringar på de sista husen, eller hur var det?
Ja, i stort sett, jag kommer inte ihåg varje detalj, men i stort sett var det samma program hela vägen. Ja, det var det.
Och ni höll på alltså i 5 år.
Mm,
ni tog, är det många hus är det där
uppe? Ja, det är fem hus.
Ett hus om året då?
Ja, alltså det är snabbt. För det var stora projekt. Det är ju nästan 200 lägenheter i varje hus.
Ja. Hur tog de emot det då, de som bodde där?
Ja, jag la märke till någonting när vi skulle hyra ut lägenheter. Så hade ju Graningsringen trots allt ett dåligt rykte sen förr i tiden. Sen tidigare. Så att Tyresöborna sa ofta så att nej, inte Graningsringen. Kan vi inte få en lägenhet någon annanstans?
Just det.
Medans folk som kom utifrån i landet och skulle flytta till Storstockholm eller Tyresö, de tyckte, Graningsringen, det blir väl jättefint.
Ja.
De hade inga förutfattade meningar.
Nej. Var det inte också så, för det vet jag i och med att jag då var ung och pratade med folk, att väldigt många av de som då flyttade från Graningsringen, då fanns det också väldigt lätt att köpa små sommarstugor på halvön. Delar av det buset jag kände till flyttade ut på halvön. För att ni blev också väldigt hårdare med att man skulle kunna betala för sig. Va? Det var väl också någonting så här att man kunde inte bara ha skulder, hyresskulder. Ni blev hårdare också mot hyresgästerna.
Ja, det var ju ett sätt att hålla uppe ordning och reda.
Ja.
Och förbättra ryktet för Graningsringen. Att man ska vara skötsam och betala sin hyra.
Ja, då fick man bo kvar.
Ja, absolut. Ja. Ja.
För jag vet att man kunde fynda gamla sommarstugor ute på halvön. Vet jag att det var att flytta dit.
Ja. Och ett antal år senare gjorde jag själv den resan. Köpte en gammal sportstuga.
Ja.
Tyresö strand.
Ja. Mm. Och sen det här med att ni även ordnade, var det inte så med tvättstugor också? Att ni ordnade tvättstugorna på gården, va, istället för ner i källaren?
Ja, precis. Ja. Det var ju lite otryggt att gå ner i en mörk källare i en tvättstuga. Så vi byggde separata hus inne på innergården där med öppna ytor och mycket fönster ut så man såg vad som hände där inne. Så för att öka tryggheten.
Ja, för det var väl väldigt bra?
Ja, det blev bra.
Ja. Mm. Och sen vet jag att ni hade djur, ni hade får.
Ja, det stämmer det. Formator, där var de duktiga på att ordna såna aktiviteter. Vi hade fårhage där inne på gården.
Ja. Mm. Och sen var det såna här grillställen och
grillställen och tennisbana. Och,
ja. Mm. Så det blev liksom, jag var ju där med mina barn. Därför att en av mina närmaste kompisar bodde där. Hon var väldigt arg i och för sig på den här renoveringen. De tyckte det tog lång tid.
Ja, det är klart. Det var ju störningar i minst 5 år.
Ja, hon bodde i det här huset som kvar. Och sen var det också så, vet jag, att vi hade socialsekreterare. Jag tror man öppnade ett kontor på Graningsringen, va?
Mm. Ja, det har jag ett minne av. Framförallt ordnade vi på Tyresö bostäder. Det var vi lite föregångare. Vi upplevde att det var ju sån sekretess på socialkontoret. De får ju inte prata med vem som helst om vad som helst. Det var ju hopplöst att ha kontakt med dem. För ofta visste ju vi på Tybo mer om hyresgästerna och kanske någon problemhyresgäst än vad socialen visste.
Ja.
Men vi kunde aldrig prata med varandra. Så det löste vi till slut med att en socialsekreterare blev anställd på deltid av, jag får mig det var halvtid, på Tyresö bostäder.
Ja.
Birgitta Fransén heter hon.
Jaha, för på den tiden var det en väldigt duktig socialchef som hette Britt Holmström.
Ja, det stämmer.
Ja. Var det inte så att Ann Näver och några stycken till, de här personerna kommer jag i alla fall ihåg, att man skrev om det i tidningarna att tack vare att man satsade socialt så sänkte kommunen sina socialtjänstkostnader. Mm. Det var någon slags satsning också i det där.
Ja, det var det. Det var det. Förutom den här socialsekreterartjänsten hos Tyresö bostäder. Ja. Så vi kunde prata med varandra. så satsade kommunen på ringen. Så det var bra. Det hjälpte till.
Så att efter 5 år, då var ni ganska nöjda och tyckte att det var bra där uppe, va?
Ja.
Och bättre färg på huset.
Framförallt det. De var ju lite tråkiga förut. Det var ju samma färg på allting. Ja. Alltså. Mm. Nu delar vi in det lite varma, ljusa färger.
Ja. Och de här balkongerna som är lite olika också.
Ja, det är
också
viktigt. Vi nästan hälften av alla lägenheter fick nya balkonger i söderläge.
Ja. Mm. Så det ser ju väldigt fint ut.
Ja, det gör det.
Ja. Mm. Även nu. Alltså, nu har man lite problem igen, men det ser väldigt fint ut. Ja.
Tyvärr blev det ju lite svårt att hyra ut lägenheter. Vi fick ju ett överskott av lägenheter i hela landet där i början på 90-talet, här för mig det var.
Okay.
Och då var ju vi klara med ringen, så vi hade lite otur med tajmingen där. Men ja, vi jobbade på med uthyrningen och lite aktiviteter, så det löste sig.
Ja. Och 542 miljoner skrev du i boken att det kostade.
Ja, precis. Mycket pengar. Och på den tiden var ju en halv miljard, det var ju väldigt, väldigt mycket.
Ja. Mm. Vad kostar det idag att bygga en lägenhet? För det är nästan en miljon per lägenhet, eller mindre än en miljon per lägenhet. Mm. Vad kostar det att bygga en lägenhet idag?
Ja, idag talar man väl om uppåt en 40-50 000 per kvadratmeter. Och har du då 60 kvadrat så blir det ju 3 miljoner.
Ja, så att det är... Ja. Mm. Det här med miljoner och miljarder har jag helt tappat grejen.
Ja, det blir så stora volymer. Ja.
Så när du sen då som nöjd vd var klar med det här 91, så hände någonting 1994.
Ja, då dyker Folkpartiet upp och påstår att det här är en byggskandal. Och jag glömmer aldrig en eftermiddag när jag gick hem från jobbet, jag tror det var i september 94, får jag se Expressens löpsedel. Och då är det en bild på Graningsringen och så står det att byggskandal hotar knäcka Tyresö. Det har kostat en halv miljard för mycket, stod det.
Oj.
Och det där var ju ett projekt som jag var ansvarig för. Ja. Så att, ja,
du kom i hetluften.
Jag kom verkligen i hetluften då. Ja. Dagen efter blev jag uppringd av en fastighetsmäklare som är bekymrad. Han måste ha hjälpa mig för att... Han upplever att han har fått signaler från sina kunder. De vill hoppa av sina affärer. De vågar inte köpa vare sig lägenheter eller villor i Tyresö. För de tror ju naturligtvis att kommunalskatten ska gå upp till skyarna på en gång.
Aha.
Så han var väldigt bekymrad för det här.
Och de menade då att det här skulle drabba själva kommunen, för kommunen ägde Tybo. Och därför var det inte bara bolaget som skulle,
precis.
Det var en tuff tid.
Nej, Tyresö kommun äger ju Tyresö bostäder till 100%, så det drabbar ju till slut kommunen då. Påstod naturligtvis Folkpartiet Liberalerna då.
Och det här var ett valår?
Mm, det var valår 1994, det var ju i september, strax före valet.
Ja. Och vad gjorde du då när du fick hela den här, vad ska man säga, bajsmackan på dig?
Ja, det var en riktig käftsmäll att se den där löpsedeln.
Ja.
Så dagen efter satt jag och funderade på vad ska jag göra här? Jag kom fram till att jag måste ju gå i svaromål. Jag måste ju försvara Tybo och tala om att Folkpartiet har helt enkelt fel. Det är ingen katastrof. Det behöver inte bli kommunalskattehöjningar. Så jag tog väl någon dag, så hade jag skrivit ihop ett brev till, som jag tänkte skulle gå ut till kommunens samtliga hushåll så de får reda på det här snabbt. Det var ju lite känsligt då, för det var ju veckan före valet.
Ja, och det fanns ju inget internet på den tiden.
Nej.
Skulle man nå ut till folk så var det flygblad och papper.
Precis. Så jag lyckades skriva färdigt det där på några dagar och förklarade att det är ingen ko på isen här. Vi har koll på kostnaderna, så det blir ingen katastrof. Och sen lyckades jag få till ett tryckeri som klämde fram 16 000 ex bara på en dag.
Och sen, vem delade ut då?
Ja, sen hade vi ju en organisation i Tyresö centrum för reklamutdelning och annat.
Aha.
Jag var ju ansvarig för centrum också,
just
så jag hade
det.
Koll på det. Så den organisationen, de delade ut det där på en lördag. Och sen var det ju val på söndagen dagen efter, så det var väldigt känsligt. Och jag insåg det att det här kan ta hus i helvete riktigt. Så jag lämnade, på fredag eftermiddag lämnade jag upp ett ex av min skrivelse till kommunkansliet. Så de skulle få reda på kommunen vad som skulle hända.
Vem var kommunalråd då?
Ja, det var nog Berit Assarsson.
Redan, även
moderat.
Ja, och hon vann valet ändå. De fortsatte styra, va?
Ja, precis. Så att hon... det uppstod ju en oro bland borgarna där att Mitt brev hade liksom knäckt borgerligheten. Då, att Folkpartiet skulle inte få några röster alls. Men de överlevde valet trots Mitt
både
brev.
Både Folkpartiet och Moderaterna?
Ja. Trots Mitt brev.
Och sen skrev ni en artikel, det finns en bild eller artikel finns i din bok, där både Berit Assarsson, moderat, och Birgitta Nordell, socialdemokrat, hon var oppositionsråd.
Ja, just det.
Och då skrev ni att Tyresö bostäder är inget krisföretag.
Nej, precis. Efter den här löpsedeln och Expressen och Mitt brev så blev det ju en väldig diskussion i massmedia. Mm. Och inte bara i Tyresö, det var ju i hela landet. Förresten, hela allmännyttans existens kommer att ifrågasättas. Ja. Det fick väldiga ringar på vattnet där. Och det där du tar upp, det var ju då att vi gick i svaromål i någon av morgontidningarna, eller om det var Dagens Industri, och förklarade att det är inget krisföretag, vi reder ut det här. Mm. Vilket vi också gjorde.
Ja. Och då måste vi tala om för unga människor som lyssnar på det här. På den tiden så fanns det inte så mycket media, och fick man in en artikel i Expressen om att det var kris, då läste alla den. Och fick man in någonting i Dagens Nyheter, då läste alla den.
Ja.
Så det som satte agendan var ju tidningar eller tv. Och vi hade ju inte alls den här mångfalden som finns idag.
Och radio också.
Men alla gick åt samma håll. Så det var ju svårt också om det är...
Det var ju därför den där löpsedeln fick sånt genomslag.
Ja.
Det var ju riktig käftsmäll för Tyresö kommun.
Ja, verkligen.
Det känns ju som att det där var ett rent röstfiske Folkpartiet Liberalerna var ute efter. Och precis före valet gå ut med något sån där skandalpåstående som de gjorde. Att det var en skandal, byggskandal på Graningsringen.
Ja, de gjorde en vitbok också, va?
Ja. Mm. De skrev hur illa det var. Och skrämde upp folk med.
Var det mot dig eller var det mot politiken? Och vad var det för någonting?
Nej, jag uppfattade det som att de var ute och skulle profilera sig inför valet.
Ja.
De hade kanske inte någon annan märkvärdig fråga här i kommunen. Då körde de fram det här som att ungefär som att de var de enda som såg problemen som skulle komma.
Ja.
Andra begrep ingenting. Men de hade ju helt fel. Det kan ju inte vara något annat än ett dröstfiske.
Här på radion så hade du Jan Larsson ett eget program också. Och det var det de pratade mest om. Var det just Graningsringen.
Ja,
de pratade om det hela tiden.
Ja, de var som förhäxade av det. Precis.
Och jag som då följde politiken även på den tiden. Alltså till slut var man väldigt trött på att lyssna på det där.
Ja, det är väl demokratins svaghet det här. Att partierna många gånger främjar sitt eget röstfiske framför att ta hand om uppgiften de egentligen har. Mm. Värna om kommunen i första hand.
Ja, och det är väl det som är det jobbiga när man tittar på kommunpolitik. Jag som har suttit i kommunfullmäktige, egentligen är man överens alla partier om 95% av budgeten.
Ja.
Och så finns det 5% att bråka om. Och då måste man ju liksom hitta frågor som sticker ut.
Ja.
Och det är det som gör att man får röster. Mm. Så det är ju väldigt svårt. Det ska bli väldigt intressant att se nu när moderater och socialdemokrater kör kommunen. Och de här mindre partierna är ju nu, de har dragit igång här på Tyresö radion. De har ett eget program.
Ja.
De heter inte Folkpartiet, men det är Liberalerna, Centern och Miljöpartiet tillsammans.
Ja.
Där de också kritiserar det nuvarande styret. Men frågan är hur medborgarna kommer att uppfatta det här. Om man vill ha de här bråken, om man säger så. Eller vill
Nej,
man...
jag tror inte allmänheten vill ha det. Nej,
jag uppfattar att man är ganska nöjd.
Man ska jobba med sakfrågorna aktivt framåt istället.
Ja. Men det är väldigt svårt att en sån här liten kommun komma ut också. Så att, vi brukar ibland göra undersökningar och fråga folk, nämn 5 politiker i Tyresö. Och då brukar de nämna gamla politiker som har slutat. Därför att det är inte så lätt att komma fram. Så att jag tror att de måste väl höja tonläget om de ska höras.
Ja, det är ju nackdelen med det här demokratiska systemet vi har.
Ja.
Jag tycker ju om när S och M kan samarbeta, för då blir det någonting gjort. Typ Graningsringen.
De två stora maktpartierna.
Ja.
Men bostadspolitiken, som du sa, hade ju ändrats. Och det gällde även oss som bodde i bostadsrätter. här står att ni höjde hyran 54% på 3 år.
Ja, det låter ju väldigt dramatiskt, men så var det.
Överallt. Ja. Ja, och jag, min man var ordförande i vår bostadsrättsförening nere på Kanelgränd. Och det var fruktansvärda beslut. Det var ju räntor på 15% och så skulle man ändå höja 10-15%
Och så steg driftkostnaderna på den här momshistorien jag berättade om.
Så det var jättetråkigt att sitta i styrelser också.
Ja, och då fick vi ju en del lediga lägenheter. För folk trängde ihop sig och ungdomarna bodde kvar hemma hos mamma för man hade inte råd att hyra. Och uppstod det där begreppet med mambos.
Just det. Om vi återgår till Formator då, för att Formator blev ju mest känd för att skandalen blev det ju i Haninge.
Ja, just det. Och den klarade vi oss ifrån eftersom vi ju anlitade ju bara Formator delvis då för den här fastighetsförvaltningen och hyresadministrationen. Och den skötte de hos oss. Det får jag ge dem en eloge för. Det var okej.
Okay. Men i Haninge gick det så dåligt?
Ja, där skötte de ju allting så att säga. Även själva den fysiska ombyggnaden där de här stora pengarna är.
Och det gick åt skogen?
Ja, det gick åt skogen. Det blev alldeles för dyrt.
Ja.
Och när vi efterhand, sen jag och min byggnadschef, satt och analyserade det här. Vad kostade det här vågraningsringen? Och vi jämförde oss med Brandbergen. Då visade det sig att Brandbergen var dubbelt så dyrt. Och vi hade gjort nästan identiska åtgärder.
Och var det inte också så att kommunen nästan gick i konkurs eller någonting sånt?
Ja, kommunen klarade inte det där med Brandbergen. Det var ju så mycket dyrare än vad vårt då. Och dessutom lite större än graningsringen. Så staten fick ju gå in och rädda kommunen och Haninge bostäder blev ju av med alla sina bostäder nästan utom ett fåtal de fick behålla.
Ja, det var en jätteproblematisk tid när det gällde bostäder och vi hade samma problem med bostadsrättsföreningen. Att folk kunde inte sälja sina bostadsrätter, de sjönk ju.
De sjönk. Man fick ge bort dem.
Ja.
För att slippa betala månadsavgiften.
Ja. Och nere på Kanelgen, när vi köpte tror jag, för 55 000 så var de uppe i 500 000 som värst. Och sen när den här nya bostadspolitiken kom så bara rasade de ner.
Ja, för då steg månadsavgifterna. Ja. Precis som hyrorna steg i hyreshuset.
Och det gick inte att bli av med dem nästan.
Nej.
Så det var en annan tid. Det här var ju en väldigt bra sammanfattning över de här 5 åren, 1986-91 när det renoverades. Hur skulle du vilja säga att det har blivit sen då? Om du tittar på graningsringen, är det ett projekt du känner att det blev bra?
Jo, det blev bra. Men nu har det ju gått ytterligare då, vad det är, mer än 20 år. Snart 30. Så nu känns det ju som att det kanske behöver ses över igen. Och det är inte så konstigt. Saker och ting slis på 20-30 år.
Ja, de håller väl på lite grann också med
att
renovera
och fixa. Ja, jag har hört
det. Men hur ofta måste man renovera ett område? För att det här totalrenoveringen som ni gjorde, det var ju liksom...
Det känns ju att det var lite för tidigt egentligen. Ja. Men det behövdes.
Det behövdes.
På grund av mycket sociala skäl också.
Ja. Och under många år sedan så var ju graningsringen ett ställe dit folk tyckte om att flytta till.
Ja,
och hade gott rykte. Nu har det hänt massa andra saker där uppe som gör att det...
Ja, tyvärr är det väl lite knarkhandel så som...
Ja, vi har även flera kriminella gäng där uppe.
Ja.
Och polisen vet ju om, det finns ju liksom ett
gäng.
Jag
förstår det.
Det är på en helt annan nivå kan man säga.
Det är nog kanske värre idag, ja.
Ja, men majoriteten av människor där uppe funkar ju jättebra.
Ja, alltså, men så är det ju alltid. Ja,
så är det alltid.
Det är de busarna som syns och hörs.
Ja, och nu är de här busarna beväpnade dessutom.
Dessvärre.
Mm. Ja, nu har det gått ytterligare en halvtimme. Och den här gången pratade vi om graningsringen. Och Per-Åke Eliasson, du som har varit vd för Tyresö Bostäder 27 år. Vi har ett till projekt att prata om.
Ja, Tyresö Centrum förstås. Det är ju också ett gigantiskt projekt i halvmiljardklassen. Ja.
Men det tar vi nästa gång så Tyresöborna kan få vänta lite. Det här programmet får höras i 3 veckor och efter det, då kommer nästa program om flera stora, gigantiska projekt.
Ja, det låter spännande.
Ja, det låter spännande. Och vill ni läsa om det här och få veta lite mer, då kan ni alltså gå framförallt ner till vår fina bokhandel, Akademibokhandel. Där finns det på en hylla där inne till vänster, va? Och boken heter alltså Mitt liv och yrkesliv som jag minns det. Och på det här programmet så kommer ni se bilden på Per-Åke Eliasson när du står framför graningsringen. Och varför gjorde du den bilden?
Jo, det är exakt samma ställe som Folkpartiet stod 1994, för 30 år sedan, och sablade ner ringen att det var en skandal.
Ja.
Nu vill jag framhäva det som att det gick bra det där.
Det gick bra det där, ja. Och vi lägger också ut en bild på den här så kallade skandalen som det stod om, som är faktiskt på baksidan av
boken.
Byggskandal hotar knäcka Tyresö. Det var Expressens löpsedel. Tack så mycket för den här gången.
Ja, tack tillsammans.
Ja, och jag som har haft äran att få ställa alla mina frågor. Jag heter Ann Sandin Lindgren. Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4.